Du lyssnar på Rise and Shine Michelin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Beauty Disrupted, ett franskt-svenskt företag med ljuvliga produkter för både huden och håret. Där alla bars tillverkas i södra Frankrike med ekologiska dofter och oljor. Marie Gershagen, du är utbildad läkare men började snabbt intressera dig mer för den psykologiska biten och den mer spirituella delen. Idag blandar du den västerländska skolmedicinen med olika spirituella metoder för att hjälpa dina patienter på bästa sätt, både fysiskt, mentalt, själsligt och emotionellt. På ditt Insta-konto skriver du healer, doctor, artist, science and soul. Det här är jag såklart väldigt nyfiken på att prata om. Men kanske mest i fokus vill jag ju prata med dig om kvinnohälsa idag. Självklart är jag även nyfiken på dina morgonrutiner och vad som gör dig allra lyckligast. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Tack snälla, det är så kul att vara här. Tack för att
ja, och äntligen. Jag är så glad för det här. Jag sa nu precis innan vi började spela in, hur ska det här kunna bli en timme? Det är liksom, det finns så mycket jag vill prata med dig om.
Och vi ska det är försöka... vad vi landar.
Ja, jag vet inte om det här manuset kommer hjälpa mig någonting idag. Vi får se vad vi landar. Vi har redan, innan vi började spela in, så har vi börjat toucha hur du startade din morgon. Jag tycker att vi börjar där. För nu är klockan 11 och du är fortfarande lite så här... touch av fukt i håret.
Av att ha badat men med uppsatt hår.
Ah. Hur startade du just den här morgonen?
Just den här morgonen startade jag faktiskt med att sova ut. Jag vaknar om jag har alarm, vilket jag väldigt sällan har. Men jag ville gärna hinna med en full morgonrutin innan vi skulle mötas här idag klockan 11. Vilket säger någonting om min dygnsrytm faktiskt. Men så jag vaknar av ett mantra. Så om jag har ett alarm så är det ett mantra som väcker mig ganska liksom långsamt. Och mantran, de här liksom språket sanskrit och den musiken är liksom ett, kan man säga, ett språk som hjälper våra sinnen och våra hjärnvågor att börja dagen i ett state som inte väcker oss för abrupt och aktiverar det vi kan kalla. Vi kommer säkert komma in på det här med betavågor eller adrenalin, liksom någon typ av binjurepåslag, utan att vakna väldigt, väldigt mjukt. Jag brukar vakna med solen. Idag snöade det.
Jag vet.
Mitten av oktober. Det är helt galet. Det var så vackert. Så det var ingen sol som väckte mig idag. Men en mjuk, mjuk morgon. Och då brukar jag gå upp och jag är i tystnad. Eller lyssnar till mantran. Men jag är väldigt noga med att inte använda rösten. Eller inte använda prat, kan man säga. Inte varken ta in snack, alltså radio eller tv eller egentligen samtal de första 2-3 timmarna av dagen, ibland längre. Och sätter på varmt vatten som jag dricker, det är det första jag dricker om dagen, en kopp kokt vatten. Tappar upp ett bad. Idag så gjorde jag min morgonpraktik faktiskt lite kortare än vanligt. Den brukar vara upp mot 4 timmar. Men idag
härligt, det var underbart.
Ja, det är ljuvligt. Idag började jag med att skaka loss och liksom dansa, röra höfterna. Och jag gör en praktik som jag kallar liksom rotpraktik, eller något som jag delar också med de flesta faktiskt av mina patienter och klienter, som är som en total reset av binjurar. Liksom ett grundande ner i kroppen, skaka loss binjurar.
Alla vet inte vad binjurarna har för funktion. Du får gärna toucha in på den.
Det är den körteln som reglerar vårt stressrespons, som producerar kortisol, adrenalin och noradrenalin. Som har en direkt, man kan säga att när vi tänker eller upplever eller stimulerar våra sinnen på något sätt som ska aktivera det vi kallar fight or flight, alltså en överlevnadsrespons, så signalerar vår hypotalamus, eller våra övre liksom neurologiska centra, till vår hypofys som är relästationen mellan hormon och nervsystem, kan man säga. Och signalerar rakt ner i binjurarna att nu är det action. Nu ska vi springa från ett lion eller en chef. Eller nu har jag druckit 4 koppar kaffe, kan man säga. Praktiken är att den på något sätt tömmer vår lättretlighet. skulle man kunna säga, mer på ett yogiskt språk än medicinskt egentligen. Men att den liksom skapar som en öppenhet och tomhet för det här stressresponset och få lite space, att vi inte automatiskt går in i aktivering av binjurar eller HPA-axeln som det kallas, hypothalamus pituitary adrenals, hypotalamus hypofys binjurar.
Mm. Och hur skakar du loss det där? Liksom? För nu avbröt jag ju dig. Du startade din morgon med och liksom...
Ja.
Nu rör vi oss. För alla som lyssnar, vi rör oss. Hon skakar loss. Hon sitter i en knallrosa härlig tröja med rosa matchande tulpaner bakom sig. Och bara skiner.
Jag lever ett rosa liv. Ett väldigt lite svart liv. Oh. Mycket vitt och gult och de färger som utifrån säsong gör mig väldigt glad.
Oh. Man blir glad när man ser dig bara, vet du det?
Gud, vad härligt. Det gör mig så varm i hjärtat att höra.
Oh.
Jag befinner mig också i ägglossning. Så att min energi, vilket är ju också varför jag vet att planera in den här intervjun så här. För då vet jag att energi är mer extrovert. Den är mer liksom radiant.
Och sugen på sex.
Absolut. Och precis, där precis innan, jag har precis liksom nått över kulmen av ägglossning. Jag kunde känna att min ägglossning var igår. Så att nu börjar liksom det så börjar gå emot. För mig är det ofta en liksom övergång in i mer skönhet, i konst, i mjukhet, i nästan en melankolisk uppskattning av det djupa vackra. Och jag känner liksom att kroppen är på väg in där, bara över natten.
Men fortfarande
radiant.
Juicy fas. Juicy. Det var en yogalärare som använde det ordet här för några veckor sedan. Jag bara sa, Marie är här. Juicy. Hon sa juicy. Instruktören sa juicy. Hon sa så, find your juicy spot. Jag bara, oh my god.
Oh, ljuvligt. Henne vill jag gå till.
Find your juicy spot. Det kan man ju, det kan man ju tänka på alla möjliga spännande saker när man har det. Men du, no. Jag har brutit dig fyra gånger redan.
Helt
du
okay.
Var inne i ditt varma bad och du skulle skaka liv i ditt eller dämpa dina binjurar och bara köra liksom, väcka kroppen på ett härligt sätt. Fortsätt din härliga torsdagsmorgon.
Ja, torsdag idag. Så jag brukar liksom skaka loss kroppen lite grann, dansa loss. Och ännu mer än att liksom dämpa, faktiskt bara släppa. Låta liksom allting få ruscha fritt i kroppen. Och vi kommer säkert komma lite till det här med fine-tweakandet av språk. Hur vi ser på hälsa, hur vi ser på också kvinnohälsa. Hur vi använder, kommer säkert toucha på feminin maskulin energi. Men om vi leker med liksom maskulin och feminin energi som någonting vi både har inom oss som kvinnor och män. Att det här språket som är lite mer strategiskt, lite mer warrior-like, lite mer så här direction, fixa, lösa problem. Mot att det mer feminina språket av att nära, liksom att skapa näring, to nurture, to nourish, att öppna, mjukna. Både liksom i sättet jag lever och sättet jag arbetar, men att vi rör oss, särskilt vi som har en kvinnokropp, som faktiskt har ett system som regleras mer av feminina sexhormoner, östrogen, progesteron, än vad det regleras av testosteron. Det är som vårt DNA mellan kvinnor och män är så otroligt lika, men den här sista kromosomen verkar göra liksom att vi har en biologisk respons som ser lite annorlunda ut mellan könen, som är väldigt spännande, och där jag ser i alla fall hur jag har tränats till att se människan under läkarutbildningen. Ett väldigt strategiskt, kompartmentaliserande liksom sätt. Vi ska nästan kunna Excel-grida våra patienter i symptom och utifrån det följa ett PM och så vidare. Och min erfarenhet är inte alls att vi människor fungerar så.
Nej!
Och så är det kvinnor som lever i en cykel över månaden. Våra fyra årstider eller till och med våra fyra olika kvinnor. Jag vet inte om du håller med mig, men jag är fyra olika kvinnor under en månad. Utan tvekan, jag går från liksom warrior-like till liksom en så här djup, nästan så här galet känsligt vis, liksom intunad, uppkopplad, helt introvert, till att börja pirra igen som liksom ett barn nästan. Så ett barn,
men det där, ja, men det där som du säger, det är vi ju alla, alltid kvinnor, men man måste ju vara medveten om det. Och alla är ju inte det. En del är ju så här, åh, jag är så himla stingslig idag. Eller så här, jag har säkert PMS. Eller jag är så himla gråtig idag. Eller jag känner mig jättepigg idag. Jag känner mig jättekreativ. Och så förstår man ändå inte kopplingen. Månad in och månad ut. För vi är ju så otroligt framförallt vi kvinnor, så otroligt påverkade av våra hormoner.
Verkligen, och jag skulle nästan vilja säga att vi lever i samklang och samspel med våra hormoner. Det är så lätt också att hamna någonstans där vi delar upp kropp, själ och sinne i att min kropp liksom signalerar till mig. Som det här, vi är någon slags samskapande med kroppen hela tiden. Det verkar som att celler byggs i respons till våra tankar och känslor. Och sen så signaleras det liksom i feedbackloopar åt båda håll hela tiden. Mm. Vi är så otroligt liksom intrikata som organism och på samma gång super simple.
Ja. Tycker vi i alla fall.
Tycker vi.
Vännen bara...
Vi grundar ner att vi kan liksom lära känna, som du säger, skapa medvetenhet kring och lära känna våra kroppar och vår cykel. Så får vi också en djupare relation med kroppen som i sig öppnar upp för kroppen och signalera mer liksom fine-tunat så att vi kan bli mer sensitiva. Och där ligger någon slags utmaning att vi lever i ett samhälle där sensitivitet nästan ses som något att jobba med, nästan som ett symptom. Mm. Att vara liksom känslig eller till och med sådär HSP, liksom hypersensitiv personlighet eller liksom någon slags typ, istället för att se att så här, den här djupa känsligheten är ju faktiskt vår radar, det är våra känselspröt som mänskliga organismer och som djur som verkar ha ändå någon slags kosmiskt medvetande. Så vi är ett ganska speciellt djur som människor, att vi har den här otroliga djuriska kroppen med instinkter, reptilhjärna, däggdjurshjärna, vi har börjat bygga det vi kallar liksom den här homo sapiens hjärnan, det mer kortikala, intellektuella, lite mer svartvita tänkandet, ettor noll som har möjliggjort teknologi och utveckling. Och sen så har vi liksom en expansiv kosmisk, det vi kallar prefrontalkortex, eller de här delarna av vår hjärna och vårt system som kan liksom tappa in oss med epifysen eller pineal gland, de här upplevelserna av att vara väldigt gudomliga. Mm. Så vi verkar ha en otrolig, otrolig gåva som just mänskliga djur att få uppleva världen på ett sätt som vi bara börjar toucha på en mer kollektiv evolutionär liksom, resa. Mm. Vi är bara på väg. Alltså, homo sapiens är ju i en linje.
Bara toucha.
Vi är bara i mitt. Vi är ganska omogna som djur. Vi dödar varandra för liksom egoiska. Vi har olika idéer om. Vi är så otroligt, liksom, på många sätt lever vi fortfarande i separation. Men vi har potential att uppleva enorm gudomlighet. Som jag ändå känner att världen är på väg att på ett mer kollektivt plan toucha in i. Vilket är
jag hoppas du har rätt. Inte när man tittar på nyheterna så har inte de fattat någonting av det som du pratar om.
Nej, det är spännande det här, men det verkar som att det mesta i världen både liksom kan bli mer mörkt och mer ljust på samma gång. Att nästan alltid kommer tillsammans. Ja. Det verkar liksom vara så. Mm. Min hund här håller på.
Ja, det är så gullig. Men det här du säger nu, Marie, det här är ju någonting jag säger igen. Det är som att jag vill inte låta negativ, men alla de här fantastiska sakerna som du säger, som jag har börjat uppleva mer och mer nu de senaste 10-15 åren, de kommer ju först när man har en ökad medvetenhet. För du kan ju ta koll på den med för mycket stress, för mycket alkohol, stänga av dina känslor, inte våga lyssna inåt, bara projicera utåt. Då känner du ju inte det här. Då kan du inte uppleva det här. Så du måste liksom aktivt bli mer medveten. Och det är ju det som vi kommer prata mycket om idag. Men du kommer ju egentligen från en väldigt akademisk bakgrund. Från första början, eller hur? Okay. Du växte upp i ett akademiskt hem. Du började inte alls plugga som läkare, utan du började istället vara civilekonom.
Ja, precis.
Mm, berätta. Har ingenting med det här vi pratar om nu, utan du började en helt annan bana.
Ska vi tillbaka till morgonrutinen, för den är rätt juicy.
Ja, men gud, ja! Kör klart morgonrutinen.
Ska jag göra det? Så
gör
det.
Ja, det är så mycket jag vill prata om idag.
Jag också.
Ta din juicy morgonrutin, vi går tillbaka till det, det är mycket roligare.
Ja, och jag tänker som bakgrund kring den, det du precis liksom nämnde, det här med liksom, i de här tiderna vi lever, när vi tittar på nyheterna och ser de här vad det kan vara, topp 3 promille av katastrof som händer i världen. Och vi stimulerar vårt mer binära eller det, liksom, det dualistiska tänkandet, vi kan kalla det betavågor. Att det är nästan svårt att se att vi också är i en evolution där medvetenhet ökar, där faktiskt liksom, medkänsla, öppenhet, förmågan att se bortom dualitet, att den också ökar. Det är just för att vi stimulerar oss på det sättet. Och jag tror att det vi kan göra, det verkar som att vi aktivt behöver bestämma oss. Men det verkar också, hur jag ser det, på samma gång som att livet kommer för oss dit om vi behöver. Och det kan vara genom sorg, det kan vara genom smärta, genom sjukdom. Det kan vara genom ett plötsligt uppvaknande av att vi befinner oss i naturen eller en utmattning. Eller liksom, det verkar som att den här organismen, body-mind, har sitt sätt. Att livet kommer aktivera den här längtan att expandera bortom vår smärta. Och olika personer har det i sin, vi kan kalla det dharma eller vi kan kalla det vår livsväg. Vissa verkar ha det starkare än andra, men jag tror att på ett stort universellt liksom plan så är det vår mänskliga evolution. Och sen får vi se om vi klarar oss dit eller om våra egoiska tendenser gör att vår älskade moder jord, mamma Gaia, behöver utrota oss innan dess. Och det har hänt förr med dinosaurier, det händer med andra djur hela tiden. Men det finns liksom något momentum som gör att vi kan expandera bortom det och faktiskt vakna upp till en värld där vi tar hand om varandra. Halleluja moment!
Fingers crossed gör jag nu. Och för alla er som inte ser Marie just nu, hon är bara vevar med armarna upp över huvudet och runt. Och du liksom pratar med hela kroppen, du är engagerad och du bara lyser. I hear you.
Jag känner att du är ju del av det som skapar som möjlighet för sådana här samtal som människor får ta del av och kanske plantera ett frö av någonting som man inte har tänkt på tidigare. Och liksom, vi är ju här och gör det här tillsammans. Jag är också övertygad om att vi börjar med oss själva alltid. Mm. Det är liksom här det börjar. Och att ta hand om det egna nervsystemet faktiskt, det här du säger med att lyssna in något istället för att projicera vår verklighet på andra. Och för er som kanske inte förstår det helt, men det här liksom att vi... Allting runt omkring oss är bara speglar för vårt inre medvetande. Att vi ser saker, vi ser omvärlden på den nivån av medvetande där vi befinner oss. Och i den respons där vi också befinner oss i vår biofysiologiska organism, alltså vårt nerv- och hormonsystem. Så att reglera, att lära oss att på det sättet som passar vår individ bäst reglera nervsystemet och som kvinna också vara i djup tune med månens cykel, alltså med menscykeln. Det är också sätt att vi faktiskt kan skapa en finare värld. För det händer någonting när vi är liksom i tune och i kontakt, så påverkar vi människor och allting runt omkring oss hela tiden.
Och det känner man ju även om de som kanske inte yogar. Det är liksom inte svaret på allting. Man kan ju komma in tune på alla möjliga sätt. Man kan ju ta en promenad i skogen eller man kan sticka eller virka. Eller det finns ju hur många sätt som helst. Men när man... kommer in tune, då kallar man det liksom för, oh my God, jag hade flow idag. Mm. Och hur skönt är inte det?
Mm.
Till skillnad från de där dagarna där man inte har flow. Det är liksom, allt blir fel. Man tappar, jag har häromdagen, jag har ju varit sjuk ett tag. Allt var sådana morgoner, allt gick fel. Jag tappade ett jättestort glas. Det här, nu håller jag upp det. Det är ett större glas än vanligt. Du vet, jag började morgonen med att tappa det på köksgolvet, dessutom fullt med vatten. Och sen fortsatte dagen sådär några timmar. Och då vet man så här, okej, ta inga viktiga beslut idag. Gå och lägg dig.
Kolla kosmiska himlakroppar.
Ja, så här, bara svara inte telefonen, gå inte utanför dörren. Men det här, vi känner ju när vi är det här flowet, oftast tyvärr, så känner många det kanske bara när de... på söndagar eller när de åker på semester eller någonting. Och vi måste börja liksom omfamna oss själva lite mer och vara lite mer liksom. Vi måste vara snällare mot oss själva. Eller hur? Nu blundar du för du är bara så här,
Jag älskar det och jag kommer tillbaka till faktiskt till morgonrutinen i det. Att är det någonting som jag kan se, just det här du säger, att vara snälla mot oss själva men också skapa förutsättningar för mjukhet.
Mm.
Så att det är så lätt att tro på den här världen vi matas med genom, säg, nyheter eller att vi alla jobbar liksom inom alltså i en kultur där marknadsekonomi och vetenskap är religion, vilket är så otroligt liksom binärt tänkande och också ett så ever expansive, att det ska bli snabbare, mer, bättre, mer pengar, mer expansion, mer tillväxt. Liksom få investerare som skulle så här, ja, min femårsplan är att ja, men kanske gå ner lite och ta det lite lugnt. Mm. Det är liksom, den mentaliteten finns knappt på kartan för många människor i vår kultur. Och att skapa, att verkligen ta ansvar för att skapa balansen till det. Vi kan kalla det yang, eller den expansiva, mer maskulina energin och det mer kognitiva fältet. Att vi själva kan liksom hemma skapa balansen och gärna sätta tonen för dagen och gärna också sen sätta tonen för sömnen. Sömnen är liksom ett helt fält där vi i vår kultur tror att vi checkar ut i 8 timmar för att orka med dagen. Mm. Med andra kulturer så lever man på ett sätt under dagen för att kunna nå andra states of consciousness eller medvetande nivåer under sömnen. Att liksom kurera en hel dag så att jag kan expandera min evolution under natten. Vilket för mig har varit otroligt spännande att få djupdyka i. Förändrar livet totalt hur jag sen ser på dagen. Men det finns någonting liksom morgon och kväll att skapa en setting där kroppen kommer hem till sig själv. Där liksom nervsystemet regleras ner och in i parasympaticus, eller det vi kallar den ventrala vagusaktiveringen. Alltså den delen av vagusnerven som när den aktiveras verkar vara det som skapar det här enorma magnetfältet som är liksom enormt mycket större än hjärnans magnetfält. Det vi mäter med till exempel EEG, det vi mäter kring hjärtat går flera meter ut från kroppen, och det är det vi kan också uppskatta som en utstrålning eller en karisma hos en människa. När man är ofta i den, som kvinna, kanske den delen av psyken, men också att man har liksom byggt upp en energikropp faktiskt. Ett flöde av elektricitet som är vår longitudinella, vårt energiflöde, och den här liksom det magnetiska som är det vi kallar det, liksom det mer yin, där det elektriska, vi är ju longitudinella varelser som människor, vi har långa nervaxoner, alltså nervutskott från hjärna ut i ryggraden och så ut i armar, ner i ben. Och vi liksom är
som en julgran.
Som får ett magnetfält förstås, som alla koppar har ett magnetfält runt omkring oss som är enormt i hjärtat. Och särskilt verkar det som att när vi aktiverar ventrala vagus, vilket är när vi går ner liksom i det här parasympatiska lugnet. Och det här är också lite mitt inledning till morgonrutin. Men så för mig har det liksom att vara i ett state, att börja min dag där parasympaticus är aktiverat. För det verkar också vara så att vi är aldrig, det är inte så att vi sätter på sympaticus, alltså det aktiverande nervsystemet, och sen stänger av det och hamnar i parasympaticus, utan båda två är liksom hela tiden alive, och det vi liksom för in vår uppmärksamhet och energi och aktiverar båda två. Och det är ett som är lite mer aktiverat än det andra. Det är liksom sällan så att vi är i någon slags ingenmansland och sen så aktiveras antingen eller, utan de är hela tiden i liksom i symbiotisk kommunikation. Men att det vi stimulerar mer med antingen aktiviteter eller vila är det som kommer informera alla cellulära processer och vårt DNA, vilka proteiner som ska transkriberas i cellerna, hur liksom mitokondrier, alltså våra energikraftverk, ska aktiveras liksom, och hela vägen ner till förstås nervsystem och stresshormoner, sexhormoner. Och att börja dagen och avsluta dagen i ett state där kroppen är i djup parasympaticus och aktiv ventral vagus ger förutsättningar för läkning. Det ger förutsättningar för att gå ut på gatan och inte liksom blänga på någon som verkar vara the other, eller den här igen, kanske vi ser det att ju mer vi tittar på nyheterna, det första vi gör på morgonen,
det är ju inte sunt att göra på morgonen,
se separation. Och också se rädsla, att se, liksom att se det runt omkring oss som vi faktiskt informerar oss själva om. Och istället att skapa liksom det här lugn och ro i kroppen, att kroppen är trygg. Kroppen är en trygg plats att vara för sinnet, för att liksom sitta och känna vad som känns. Att uppleva, var är jag just nu? Hur känns mitt andetag? Kan jag andas lite djupare ner i bäckenbotten? Kan jag liksom aktivera min bäckenbotten som är ett otroligt nervplexa av information av hur kontakt vi är med jorden. Vi går med gummisulor i vår kultur större delen av året. Att liksom ändå få kontakt med de här delarna av kroppen som är vana vid att känna in mark.
Därför vi mår så bra på sommaren när vi sa äntligen får man ta av sig skorna och känna gräset under fötterna. Det säger man inte bara för att man tycker att det är skönt, utan det ger ju verkligen, det händer ju någonting med oss.
Det händer så mycket och vi är i kontakt med alla element på många sätt under sommaren. Vi är i kontakt med jorden som du säger, bara fotar. Vi är i kontakt med vattnet, vi är i kontakt med solen. Vi är utomhus, vi andas frisk luft. Vi kan vara ute på kvällarna och uppleva stjärnor.
Mindre kläder.
Verkligen, så det händer någonting när vi är i kontakt med elementen, när vi får göra vårt bästa under vintern. Och där kan vi komma in på det här, på morgonrutinen igen, nu efter att vi har gått in i vintertid eller höst. Efter höstdagjämningen fram till vårdagjämningen har jag ofta en morgonrutin och sen under sommarhalvåret en lite annan morgonrutin också.
Jag älskar att du går all in på morgonrutinen. Vi är kvar där, men innan du går in där, hold your horses. Jag måste förklara några saker för lyssnarna bara. Så här, för du säger några ord som är självklara för dig. När vi pratar om parasympatiska nervsystemet och sympatiska nervsystemet, så kan jag förenkla det med att säga det sympatiska nervsystemet i våran fight and flight som gör att vi passar tiden, vi håller ordning. Liksom, det är lite mer så här strukturerad del av oss som är mer aktiverad hos oss vuxna, rätta mig om jag har fel. Så här, vi måste hålla ordning och reda. Så vi behöver dra ner oss till det parasympatiska nervsystemet som vi också kallar för vårt lugn och ro-system. Så du pratar om att hitta den där balansen mellan lugn och ro och fight and flight. Och vi behöver bägge delarna. Vi kan inte bara gå omkring som zombies hela dagarna och vi kan inte gå omkring och vara liksom on the edge hela dagarna. Och sen pratade du mycket om vagusnerven som är enormt intressant, som jag tror att alla inte riktigt har koll på. Så kan du bara, innan vi fortsätter in i din vintermorgonrutin, förklara lite, vad är vagusnerven? För den är ju så otroligt central.
Gärna. Verkligen. Vagusnerven är en, det kallas en kranialnerv. Det är en av de nerverna som den liksom springs, vet du, den stammar från hjärnstammen. Och den letar sig ner genom halsen. Har en gren som heter laryngeus som kommer ha en relevans till och med för morgonrutinen, men går liksom, håller vår voice box eller vårt, där vi skapar ljud, letar sig ner genom runt hjärtat, ut i lungor, ner genom liksom hilus eller vår liksom, ner i bukhålan, innerverar diafragman, innerverar sen vårt magtarmpaket och våra inre organ. Och hos kvinnor har vi nu upptäckt att den sista tippen går till cervix. Så man kan säga att den sista liksom roten, och det här är också enormt relevant för kvinnans både sexuella och menstruella och fertilitetshälsa. Att vår vagusnerv som är den här en stor central del, kan man säga, nästan ett helt organ, den är enormt stor.
Man brukar väl kalla det för autobana.
Men jag skulle vilja kalla
det så tråkigt.
Väldigt, väldigt långsam. Jag skulle vilja nästan finna ett diametralt uttryck. Den är liksom, för den går verkligen också åt båda hållen. Den signalerar nerifrån kroppen upp till våra högre funktioner. Ännu mer från hjärta, från cervix, från inre organ, från mage, från lungor, diafragma, hur vi andas. Och från vår röst tillbaka upp och informerar, hur har kroppen det egentligen? Var befinner jag mig? Och den är en stor central del av vårt parasympatiska nervsystem. Och jag skulle vilja plocka upp det där lite med sympaticus och parasympaticus. Vi har i många år sett det så där väldigt binärt, att sympaticus är det aktiverande, lite då mer brainy. Parasympaticus är rest and relax. Men det vi ser faktiskt är att, och det här är också lite skillnad mellan kvinnor och män, spännande nog. Östrogenet och testosteronet reglerar våra stressbanor lite annorlunda i vilket respons vi går in i. Där vagusnerven har en ventral del, det var den jag nämnde, som har liksom den här medkänsla, öppenhet, liksom the compassionate heart, och det som gör att vi också kan expandera vårt energifält på ett sätt som faktiskt direkt signalerar till en människa framför oss att här är en trygg plats att vara. Så när vi är på ett reglerat ställe i vår egen kropp, ventrala vagus är aktiverad, så kommer en person mitt framför oss direkt aktivera sin ventrala vagus.
Vad härligt.
Dorsal vagus, som är den bakre delen av vagus, som är del av det vi tidigare bakat in i fight or flight, som kallas freeze and fawn. Och det verkar vara ett respons som vi kvinnor går in lite mer i. Liksom, av någon anledning verkar testosteron driva mer i fight or flight, alltså the warrior. Testosteron, slåss eller springa, var på savannen och se vad gör jag med det här hotet. Medan vi kvinnor, säger jag nu, eller en varelse med mer östrogendominans i relation till testosteron, verkar gå in mer i att alltså preserve life, hålla kanske till exempel, det här är min egen, som min egen
analys.
Ja, eller min egen känsla att alltså, vi vill hålla barnen trygga. Att vi går in mer i att anpassa oss för att också liksom hålla kommunikationen i byn. När männen är ute på savannen och jagar så är vi kvinnor och barnen hemma och behöver liksom hitta ett sätt att socialt kunna flowa med varandra för att hålla gruppen intakt, hålla triben helig.
Girl tribes.
Ja, men verkligen. Och när det här med blöder tillsammans som vi säkert kommer komma in till, det här liksom rytmiska, att vi cykliskt tunar in i varandra så enormt, att vi verkar ha en tendens att gå mer i ett dorsalt vagusrespons där vi freeze and fawnar, alltså fryser eller mer spelar döda, att vi blir stumma i ansiktet av stress, att vi snarare stänger ner, we shut down, och vi börjar anpassa oss för att bli accepterade i flocken. Och när man tittar på det här så kan jag se, och även om det liksom verkligen inte är som att här borta är män och här är kvinnor, utan det är ju alltid en förskjutning emellan och man kan bara se vissa tendenser förskjutas med vissa biologiska processer. Och det verkar finnas en väldigt evolutionär liksom tendens att anpassa oss mer. Och att det också faktiskt är vagus. Det är också vår parasympatiska aktivering. Så mer än vad vi ska liksom ta oss bort från sympaticus in i parasympaticus för att balansera oss. Att se igen det här att båda två behöver stimuli. Vi behöver aktivera kroppen, släppa och skaka ut, liksom släppa på spänningar. Vilket kan vara otroligt också sympaticus aktiverande. Vi behöver också nära vårt parasympatiska system för den här balansen. Och då hjälpa vår vagusnerv att röra sig också från ett, som vi kvinnor som idag sitter mycket vid datorer, betavågor, väldigt kognitivt tänkande.
Så kul när kroppen. Du gör så här, låt det där rätt som en ren horn.
Jag är så förvånad att jag är född i Sverige. Liksom,
ja, du känns mycket mer sydländsk.
Jag känns mycket mer hemma där.
Jag är förvånad att du...
När vi sitter så här också på en stol och håller... Ja. Psoas-muskeln som också är en stor del av vår liksom aktivering. Psoas för är en
höftböjaren då?
Höftböjaren, exakt. Ja. Höftböjaren fäster in i ryggraden. Ungefär där också diafragman, som alltså är vår djupandningsmuskel, fäster in. Och ungefär där trapezius, den här jag vet inte, jag kan inte, spänner axlarna, muskeln fäster in i sin djupaste punkt. Den här liksom stora draken. Det finns liksom en punkt där bakom hjärtat som verkar vara en energimässig enorm aktiveringspunkt. Där de här tre stora strukturerna och musklerna fäster in. Psoas, diafragma och trapezius. Där psoas är det som när vi går in i fight or flight, höftböjaren aktiveras och krampar upp för att springa, sparka, men också spela död. När vi kryper ihop, när vi sparkar och slåss och när vi springer för livet så aktiveras precis den här punkten och vår diafragma och det här liksom som gör att vi antingen då springer eller slåss. Och det här är någonting som jag faktiskt har upptäckt i min egen kropp när jag själv har varit stressad. Att jag ofta känner en kramp bakom hjärtat och började fundera på vad det var egentligen. Och insåg att men gud, alla de här strukturerna har ju någon slags, liksom, det är den här energimässiga punkten av hjärtat och dorsala vagus som på något sätt, jag håller fortfarande på att klura ut det där och är mycket på den platsen i kroppen. Men det
var minst halva livet kvar att fundera ut. Fundera på det.
Gud, så skönt.
Men alltså jag måste bara flika in här. För det här är så mycket att ta in. Och det är så sjukt intressant. Så att det är helt, vi skulle liksom kunna stanna vid en grej. Bara det du nämnde precis nu. Men kan vi bara så här komma överens om här och nu och med lyssnarna att allt hänger ihop. Kroppen är så komplex. Man kan aldrig plocka ut en enda grej. Det är därför jag blir så förbannad. Vi pratade om det och du och jag har haft kontakt utanför podden här med min liksom medicinska problematik här. När man går till läkaren och säger så här, men jag har ont här. Bra, då får du en massa värktabletter till den punkten. Men det är inte därför jag är här. Så var läkaren häromdagen och sa så här, bara så att du vet, för att jag ska ta mig hit så har det gått jävligt långt. Jag vill inte vara här. Jag gillar inte dig.
Nej, det verkar vara så att vi behöver någon slags revolution i sjukvården där vi verkligen på riktigt ser hela människan. Och till och med ser bortom det vi har trott är en människa, alltså de anatomiska och fysiologiska och liksom neurologiska strukturerna som bygger någon slags kropp. Att det finns någonting mycket... Det finns något mycket mer, både komplext men också så otroligt simpelt. Det är precis som du säger, allting hänger ihop. Det emotionella är någon slags brygga mellan det kognitiva.
Ja.
Allting hänger ihop. En tanke skapar helt nya celler. På samma gång som en fysisk kropp som vi tar hand om med praktik som hjälper nervsystem och hormonsystem skapar rymd för helt nya tankar. Och till och med att kunna gå bortom tankar och uppleva någon slags högre state, liksom ett högre state of consciousness eller en nivå av medvetande som bara kan hålla space för mycket mer. Att kunna hålla samexistens mellan olika människors åsikter eller inre egna känslor och tankar. Liksom den expansionen behöver en trygg kropp och allting hänger ihop. Och att gå till läkaren, nu ska jag börja äntligen arbeta som läkare igen för första gången på flera år.
För du är ju traditionell västerländsk utbildad läkare. Och sen har du massa andra påbyggnader. Om man så drar åt det österländska, spirituella, ayurvediska. Och så har du... jag blir helt lycklig. Tänk om alla kunde vara som du. Alltså du har ju satt ihop de här två. För vi är ju fortfarande en och samma kropp. Det beror ju på hur vi tar hand om de här sakerna. Läkaren botar symptomen och du går in och tittar på helheten och pratar om vad kommer det ifrån? Hur mår du egentligen? Hur hänger saker ihop? Ibland behöver man gå till riktig läkare. Man behöver faktiskt penicillin eller medicin eller akut hjälp ibland. Jag kanske inte sätter mig och mediterar om jag har en begynnande hjärtinfarkt till exempel, då kanske jag behöver lite medicinsk hjälp, men det är ju det. Och faktiskt, han som jag träffade i förrgår, jag sa det till dig, äntligen träffade jag någon som var vettig, för jag sa så här, jag vill helst inte gå hit, jag går hellre och får akupunktur. Och då sa han, men gud vad härligt, för båda två är ju bra. Jag bara, jag var så här det var som en så här uppenbarelse. Oh my god, han fattar mig.
Underbart.
Christian Nyström, fantastisk.
Ja, kudos till
Kärna
honom.
Stjärna i himlen. Ja.
Men jag blev så inspirerad.
Ingen fråga,
jag blev så berörd av din. Jag blev så berörd av det du gick igenom den här veckan. Vi fick boka om vår tid för att du behövde träffa en läkare. Och sen dess har jag faktiskt, jag ska börja jobba lite som läkare igen. Sen bara den här veckan du har pratat.
Wow, jag blir nästan tårögd.
Jag kände bara att gud, det kanske är någonting här att få sitta och möta alla de här 25 personerna om dagen som bara behöver någon som ser bortom det symptomet som kan lindras på 15 minuter. Tack för det. Jag är så inspirerad att se vad det liksom vill leda och att komma i kontakt med de skillsen igen och lyssna på hjärtan och för blodprover.
Ja, du kan få lyssna på mitt hjärta när du...
Tack, jag älskar det!
Aldrig tidigare har jag upplevt att min dagliga dusch har känts som en skön ritual fram tills nu. Jag njuter av mina bars med milda dofter från bland annat jasmin, bergamott, eukalyptus, rosmarin och apelsinblom. Jag blir glad, min kropp blir glad och det känns som att jag omfamnas av naturen. Produkterna är helt ljuvliga och kommer i 3 kollektioner med inspiration från haven, regnskogarna och Alperna. Beauty Disrupted föddes när 2 kreativa män från techindustrin hörde att cirka 80 miljarder shampoo- och balsamplastflaskor slängs varje år. Och där tyvärr många även hamnar i havet. Så istället för plastflaskor är alla produkter från shampoo och balsam till kroppstvål, rakkläder tillverkade i så kallade bars. För mig som är noga med hur jag lever, vad jag äter och vad jag använder på min hud känns det fantastiskt att få använda dessa härliga produkter som gör gott både för mig och för planeten. Åh, det här är så mycket. Jag måste så här tillbaks till lite. Klockan går, det är hemskt. Jag skulle kunna utöka podden till minst 3 timmar. Men om vi ska vara lite så här konkreta, för jag är ändå lite nyfiken på, vi var inne på civilekonom. Du blev ju uppenbarligen inte civilekonom.
Nej, det var ju det där var tanken. Jag hade liksom, jag ville jobba med konst, med mode och med marknadsföring, psykologi. Jag har alltid varit nyfiken på att förstå människan ur ett konstnärligt perspektiv. Mm. Liksom, även under läkarutbildningen så var det jag både forskade inom och skrev min examensuppsats inom, liksom, kopplingen mellan kreativt skapande och bipolaritet och suicid var min examens, liksom, mitt projekt. Och jag har skrivit om hur musik påverkar hjärnan och gjort liksom en exposé över en modeskapares psykiska ohälsa och suicid, wow, utifrån reaktioner, och gjorde en stor film om det. Och jag har liksom alltid varit väldigt nyfiken på hur vi kan koppla ihop egentligen det, the juicy. Och det här djupa, och också hur det djupa lidandet får komma till uttryck genom skönhet. Jag tror att jag ända sedan jag var barn har varit i kontakt med det, och jag har själv haft depressioner sedan 9 års ålder, och jag kom från en fantastisk familj med väldigt akademiskt och ganska kognitivt fält. Liksom. Så jag fick gärna sitta och spela piano för att förstå mina egna känslor. Mm-hmm. Mer än att kunna prata om dem. Så fanns pianot där. Och jag började spela skalor utifrån hur jag kände mig. Och så efter ett tag började spela nya skalor för att hjälpa. Liksom, jag kan se att jag började spela liksom A-moll och D-moll för det som inte spelar piano. Lite mer melankoliska slingor. Och jag gör fortfarande det. När jag liksom, och så
nu pekar hon på pianot bakom.
F-dur eller G-dur eller C-dur för att se kroppen i mig glädje. Och jag märker direkt att det sker ett skifte där. Så jag har haft med mig det som barnsben. Och jag har alltid velat belysa hur egentligen djupet av lidande också medför någonting mer än smärta. Och jag kan se det i min egen livsväg också hos nästan alla patienter och klienter som jag får gåvan att arbeta med idag, oavsett om det är depression, ångest eller min bakgrund är i psykiatri, så jag jobbar en hel del med sömn, depression, ångest och utmattning. Men sen också mer och mer med kvinnor, med fertilitet, menstruation, sexualitet, sensualitet, kreativitet, life juice. Liksom. Mm. Hur det verkar som att vi behöver djupt lidande för att öppna det vi kan kalla hjärtat eller våra emotionella kroppar och vår emotionella intelligens. Och även liksom hur buddhismen talar om det här medlidande eller medkänsla, men som verkligen i den buddhistiska traditionen talas om som just medlidande. Att kapaciteten att lida med en annan människa liksom läker någonting djupare kollektivt, som kräver att vi har gått igenom egen smärta och eget, det vi kallar mörker, eller den här tiden av mycket yang och expansion. Vi är så rädda för mörkret.
Ja, det ska vi inte vara. Jag pratade precis om det med, i en yogaklass förra veckan var en kollega till mig som hade en donationsklass för World Mental Health Day. Mm. Och då hade vi hon hade släckt ner helt och hållet, och vi hade bara levande ljus. Vi pratade just om det här att man ska inte vara rädd för mörkret, och det var så otroligt behagligt. Så avsluta kvällen, var en ganska sen klass. Men och du pratar om lidande, och jag sa i introduktionen förut att du har gått igenom i alla fall det som jag vet och som jag har läst på. Du råkade ut för en blodförgiftning, vilket kan vara direkt dödligt. Och sen även att din livskärlek gick bort. Om vi bara kan beröra de sakerna lite kort, om du kan guida oss. Nu när vi pratar om djup sorg, för att alla människor bär ju på en historia av allt möjligt. Total glädje, total sorg på olika sätt som formar oss till den vi är idag, och hur vi kan ta hand om det och hur vi agerar, reagerar och så vidare.
Ja, gud vad fint att verkligen få gå dit också. Jag brukar ofta känna att jag liksom är välsignad med att ha fått uppleva mörker. Jag är verkligen blessed. Jag har fått uppleva gåvan av att vara i kontakt med mörker från ganska tidig ålder, som jag har nämnt. Och också få uppleva liksom förlusten av en partner. av ett barn i andra trimestern som också var en egen resa. Egen sjukdom. Jag har varit på sjukhus och på akutmottagningar en hel del de senaste 10 åren. Och det verkar vara ett sätt som jag verkligen får komma i kontakt med. Det gränssnittet mellan liv och död och hur både skört och enormt kraftfullt det är. Och blodförgiftningen som faktiskt ledde till döden. Jag var död i kanske 3-4 minuter. Jag verkligen fick uppleva den absolut det största ljuset som ett mänskligt liv har att bjuda på. Och som också helt eradikerade min rädsla för döden. Det är att få vara i kontakt med den portalen av ljus som öppnar när vi rör oss ut ur det här fysiska. När liksom det vi kan kalla själ eller den delen av vårt medvetande som smälter tillbaka in i oceanen eller till det oändliga medvetandet. Att få känna, att faktiskt ha fått uppleva den expansionen är en sån otrolig gåva. Och sen är det klart att när jag är mitt i ett mörker, en våg av nytt mörker, om det är hjärtesorg eller liksom förlust i död eller sjukdom eller annan smärta, så i stunden så är det ju liksom en mänsklig kontraktion som på något sätt ställer allting på spets. Jag kan ofta känna nästan som att jag blir mortlad. Att det är liksom något churning, så här, någonting som bara trycker ner mig mot den djupaste, mörkaste oceanens botten och bara skruvar ner mig i någon slags liksom havsgrund. Det brukar jag känna så fysiskt till och med ibland för mig. Och sen efter varje gång så är det som en helt ny människa som föds. Aldrig i mitt liv vill jag vara utan det. Och jag har heller liksom inget behov av att så här skönmåla det som någon slags livshistoria som låter poetisk. Men jag kan verkligen inte se att jag skulle ha kontakt med den friheten som lever på insidan av mig idag utan att ha gått igenom det absolut liksom djupaste djupet som har varit de här pulsationerna en efter en annan. Jag tillbringade också nästan hela förra vintern sjuk efter en misshandel i Humlegården faktiskt. Som också var första gången jag blev utsatt för
det. Det visste inte jag.
Nej, det var precis faktiskt innan vi träffades första gången.
Fick jag gåshud.
Och det var någon slags grace. Jag kunde till och med när det skedde se att det här måste ske. Det här liksom, jag kunde se nästan karmiskt hur precis allting byggde upp för att jag behövde gå igenom det. Och det var också en hel resa där jag direkt efteråt fick covid och var på sjukhus. Och har varit, liksom, lungorna har fått återhämta sig i många, många månader. Och
sen men vadå, blev du bara attackerad helt plötsligt?
Ja, eller helt plötsligt. Ja, det verkar så.
Det var såklart att det blev helt plötsligt.
Jag tycker att det var skoj att först kasta snöboll och sen slå i ansiktet. Och det var verkligen, det fick mig på knä igen faktiskt. Det här året har igen visat ett ännu djupare, liksom skört ställe i mig. Att bygga upp tillit till liksom att vara trygg i kroppen. Att kroppen är trygg. Det finns någonting, det blir nästan så dramatiskt att bara throw this in here som en, igen, det är liksom inte en historia eller någon slags event som, utan det är som en händelse i tiden som aktiverar någonting i kroppen som jag kan se att det behövde aktiveras, det behövde få komma upp till ytan, min totala rädsla, den totala otryggheten, var kan jag hitta trygghet? Hur liksom, vad tillit bor i kroppen. Att bara få känna i stunden hur ett nervsystem aktiveras och sen hur det liksom ebbar ut över tid. Och det har varit otroligt självklart kraftfullt och jättesmärtsamt, men också också precis det är liksom it is as it is. Jag ska inte säga att det säger jag kan se vad bra det var att det hände.
Nej, jag förstår.
Bortom bra och dåligt, det är bara det hände.
Men du har accepterat det.
Och kroppen har lärt sig så mycket på något sätt. Har fått komma till en helt ny punkt av att vara trygg. Och där igen för att komma tillbaka till vår morgonrutin. Som inte
det verkar aldrig ta slut.
Där har den här praktiken av den här binjurepraktiken jag gör. Som jag har fått ta emot liksom, i transmission av mina lärare. Som är en praktik som gjorts i tusentals år. Som är en blandning av det som sen liksom, Tibet, Indien och Kina och sen, som, där det gick åt varsin linje kan man säga, en skakpraktik som sen också använder hälar, där mycket av vår fascia för hela kroppen fäster in under hälarna. Det i kundaliniyogan kallar vi också det den nionde kroppen, eller den feminina polariteten av själen. Det är liksom den punkten där energin aktiveras när vi rör oss mellan liv i kundaliniyogans tradition. Det verkar vara som att hälen håller någon enorm punkt, och det är liksom en praktik sen som dunsar i hälarna och aktiverar just den här punkten där diafragman, trapezius och psoas fäster in. På något sätt öppnar upp energikroppen. Mm. Och sen står i en qigong-position i ett antal minuter för att öppna upp alla nadis eller meridianer. Det är den position i kroppen där alla energibanor öppnar. Och de här energibanorna som vi talar mycket om i kinesisk medicin och yoga. Jag tror det var fem år sedan nu kanske som BBC hade någon dokumentär som första gången publicerade. Liksom att vi verkligen kan mäta det, att det här energiorganet, it is there. Vi har bara inte tillräckligt finkänsliga instrument för att kunna kvantifiera så mycket ännu. Men det finns det här vi vet att i tusentals år är liksom en dimension av vår hälsa och vår varelse. Vår organism som kropp mellan sinne och det fysiska som har en sån otrolig inverkan på vårt välmående och vår energinivå. Och just juicen, det här att känna oss öppna och fria i energikroppen, ger oss så mycket livskraft och så mycket njutning. Så det är en position i det, och sen en lång vila efter det. Mm. Och det verkar vara en praktik som släpper på så mycket. Vi kan kalla det trauma. Det är ganska trendigt att snacka trauma just nu, verkar det som. Det verkar vara ett tema i världen att mycket trauma ska upp till ytan, vilket är otroligt värdefullt. Så mycket potentiell läkning. Men också att bara se det, för ibland är det också lätt att fastna i historien om traumat. Att historien får ta fäste i oss på något sätt. Och att också se att vi verkar vara liksom en fysisk kropp med spänning. Och vi bygger upp spänning ibland. Vi är med om saker där vi fryser till. Det kan vara sexuellt, och då fryser cervix till och påverkar vagusnerven. Det kan vara att vi är utsatt för våld eller hot. Då fryser psoas till och påverkar vagusnerven. Mm. Eller det kan vara att vi liksom känner sorg eller känner någon typ av aktivering som gör att vi andas mycket ytligare, vilket vi gör när vi är fight or flight, så att diafragman fäster in, eller att vi på något sätt inte vågar tala sanning, så att vi krymper i halsen och skulderna fäster in, trapezius fryser in och påverkar vagusnerven. Så att allt det här, det verkar liksom vara som att vi kan använda oss av fysiska praktiker faktiskt för att också släppa på emotionella och mentala
saker. Ja, yoga.
Yoga till exempel, det är ju egentligen, liksom, that's the point of yoga, det är att nå den de polariteten mellan body and mind genom en praktik som frigör body and mind.
Ja, och bara för att översätta allt det där tänker jag så här, att alla kära lyssnare, så här, när ni har utmaningar eller har ont någonstans fysiskt eller mentalt, så här, innan ni börjar boka tid till läkare och naprapater och så som är fantastiska, så ställ er frågan så här, lyssna på magkänslan. Varför mår jag så här? Och bara förstå att allting hänger ihop. Allt du ser, allt du hör, allt du känner, allt du doftar, allt du upplever, allt hänger ihop med ditt mående. Så att herregud Marie, jag tittade precis på klockan. Jag vill prata lite kort om, det var internationella klimakteriedagen igår.
Ja.
Firade du den?
Jag firar alltid kvinnan.
Varje dag. Ja.
Men kanske lite extra, men nej, jag har liksom haft the blessing att på något sätt behöva vara så känslig med min kropp och vad hon behöver. Och att också gåvan av att ha skapat ett liv där också min offering eller det jag arbetar med är att få ge den gåvan vidare, så att Mitt jobb är ju egentligen att hålla mig så känslig jag kan för att kunna vara i känslighet med andra. Så för mig är den här kvinnliga resan på något sätt från egentligen barndom till ålderdom, men om vi tittar från menark eller från när vi får vår första menstruation till när vi har vår sista menstruation, liksom den här resan som vi kan kalla hela den resan någon slags perimenopaus eller förklimakteria, för det är ju liksom en ongoing journey, liksom en pulsation av de här menscyklerna som kommer och kommer och sen skiftar liksom med åldern. Men att leva i tune med det på samma sätt som jag som menstruerar fortfarande liksom lever i tune med månaderna.
Mm.
Jag tror att bli mer och mer känslig och lyssna, att verkligen vara i lyssnande till kroppen är liksom den största gåvan vi kan ge oss själva. Och som människor, inte bara som kvinnor, men om vi nu pratar kvinnohälsa, att det finns så enormt mycket att lära oss av att bara lyssna till vår egen kropp.
Gud,
och det, såklart också hur mycket forskning och hur mycket kunskap som helst att ta in utifrån, men att börja med att bara lyssna, kanske börja kartlägga lite grann utan att vara för liksom kvantifierande eller inte logiskt, utan bara känna okej, var är jag just nu, kan jag se något tema, kan jag se också med faktiskt, om vi tittar nu, jag tittar ut över gula orangea träd och liksom det snöade i morse och nu är solen ute, men det här, hur vi kan följa våra inre säsonger. Kan jag känna att jag är jag i vinter? Är jag i vår? Är jag i det här liksom sprittande? Eller är jag i sommar, den här fully liksom blooming, fertile woman? Sugen på sex, sugen på lussekatter, sugen på...
allt.
Ringa.
Ja.
Hormonerna flödar i kroppen. Det är liksom sten. Jag vill lysa, jag vill tala, dela med mig av mina gåvor. Jag vill liksom omfamna livet. Eller är jag i höst där jag börjar bli redo att släppa taget av den som inte riktigt håller mig längre? Och här börjar vi komma i kontakt med det vi kan kalla liksom för klimakterie eller klimakterie. Alltså när vi inte blött på ett år. Eller på, att det här, liksom, det här eldiga, att träden börjar släppa löv men det brinner. Det är on fire. Och vi kvinnor brukar tala som att vi har liksom en andra sexuell revolution här. Där vi liksom kan gå in i en sexualitet som inte längre... biologiskt är här för att skapa barn utan att skapa sensuellt flöde i kroppen. Och att det här är liksom en helt ny portal som vi talar om inom vården som ett symptom eller nästan som en diagnos istället för ett naturligt flödande steg i livet. Och jag är medveten om att jag talar om det här som en kvinna som fortfarande blöder, men jag har faktiskt i samband med en av de här djupa episoderna av sorg varit kommit in i ett förtida klimakterium och levt liksom i klimakteriet ett par år som bara 29-åring. Så jag har upplevt den här, jag har upplevt den årstiden i kroppen kan man säga. Och det är liksom en helt annan plats. Och det är inte livet, det är inte liksom det sensuella, sexuella, fertila är ju inte slut. Det bara har lite annan fragrance, en annan flavor. Det är liksom det vilda i hösten. Det här liksom, när vi också är lite mer fuck off style. Det är liksom
ja. Okay,
det här är jag, det här är jag.
Ja, jag vet.
Jag vill inte ha det här. Det finns liksom ett discernment. Och det här kan vi också som blödande kvinnor finna varje månad i vår lutealfas eller efter vår ovulation när vi tippar över den här, jag är liksom på väg in. När vi tippar över högsommaren av fertil ägglossning, går in mot menstruation, men där i början är den inre hösten börjar locka fram lite mer buff, discernment. Och vi kan se det här också neurologiskt och liksom i våra hormoner, hur hormonerna lockar fram de här emotionella statesen och de energimässiga statesen som har helt olika flavor, de här fyra årstiderna som vi lever. Den inre hösten också är men total, liksom, den mer går mot en nakenhet, en naken sanning, lite mindre fluff, lite mer liksom direkt skönhet. Och det brinner. Vi kvinnor kan se fram emot en enorm liksom, återuppväckt sexuell drive. Men sen lever vi förstås också i ett samhälle där vi har vissa utmaningar. Vi har ett ganska stressigt betavågs binjure kortikalhjärne aktiverat en vardagsliv som stimulerar binjurarna till att producera kortisol som i sig kan göra att vi får lite mer trubbel i de här övergångsfaserna med till exempel sömn. Under den här, om vi tittar på klimakteriet, liksom över livets höst producerar lite mindre progesteron och östrogen kan göra att vi får utmaningar med humör, med huvudvärk, med spänningar i kroppen och i sinnet. Med, liksom, det kommer upp alla möjliga tendenser som är biofysiologiska mönster i kroppen som vi när vi går till doktorn kallar symptom, men som vi också kan titta på som så här, okej, här rör sig mina hormoner naturligt på det här sättet, hur kan jag både se skönheten i, vad är det som vill kultiveras, jo det är lite mer, det är faktiskt lite mer fuck off, Det är någonting som ska hända i oss i vår livshöst. Men vi kan också supporta det om det är med näringsämnen, antingen med mat, med liksom riktigt B-vitamin och B6 och magnesium, D-vitamin, som massa nutrienter rik mat eller tillskott till den rena maten. B-vitaminer verkar vara lite mer trixigt när vi har mycket industrialiserat jordbruk. Och B-vitaminer är otroligt viktigt för att balansera progesteron, östrogen och kortisol. Särskilt för progesteron liksom produktion, vilket avtar med åldern och vilket är viktigt för att vi ska känna oss liksom till fred, så lugna och glada. Men som igen, det finns liksom någonting, det finns en visdom också i att det här faller av över livet. Mm. Att det är någon, liksom, någon annan eld. Som
ja!
Eller hur? Håller,
ja, jag är ju där. Jag är i fuck-off-fasen.
Jag känner ju den här fasen varje månad.
Men den är härlig. Ja, det, alltså, det är ju inte så att man går omkring och är otrevlig och så här ber alla att vara åt helvete, utan det är mer, jag tror inte det i alla fall, men det är mer en känsla av att liksom man tittar mer inåt, så här, vad är viktigt för mig? Liksom. Jag bryr mig inte om det där länge, det är inte det där länge. Det är som man skalar bort ganska mycket saker och bara filtrerar och håller sig till de människor man gillar att hänga med. Man gör det man gillar, alltså man filtrerar väldigt mycket.
Yes. Alltså en inre integritet, en integration över tid. Liksom. Alltså precis det du säger, att det här skalar av, det är precis som löv som faller.
Ja.
De brinner när de faller.
Alltså du säger så mycket spännande saker. Alltså i en mening säger du saker som jag bara skulle vilja säga. Så vänta, och vänta, och vänta, och vänta. Så vi har ju liksom vi måste ju faktiskt börja runda av. Vi har ju berört emotionell hälsa, fysisk hälsa, själslig hälsa, kvinnohälsa, vi har berört sorg, vi har berört så många saker. Vi har fått ett underbart samtal. Och innan vi kommer till dina slutliga 5 sista frågor så pratade vi om någonting som nu, jag kommer säkert få skit av många för det här, men vi pratade om isbad innan vi började spela in. Så här, varför ska inte kvinnor isbada? Det här kan vara liksom årets fråga.
Jag skulle säga så här, kvinnor kan absolut isbada, men. Jag vill helst inte vara för liksom polariserad i åsikter och sånt där. Det finns absolut tillfällen där kvinnor kan isbada, det, beroende på vad vi är i vår cykel. Mm. Om vi är mer i vår follikelfas eller går mot...
Där är vi nu.
Har höga nivåer av våra hormoner, av våra sexhormoner, alltså östrogen, progesteron.
Mm.
Vi är i en fas där vi liksom där vi har så mycket byggande eld. Om vi också tittar på de här 4 årstiderna så ser vi att elementen skiftar. När vi är i vår och sommar, alltså follikelfas och ovulation, så är vi mer i en, liksom, i en vind- och eldvåg där vi kan kosta på oss att kyla ner lite grann. Medan om vi är i en sen lutealfas eller vid menstruation, att kyla ner kroppen men också att stimulera binjurarna till överlevnad, vilket det ju är att sänka ner kroppen i ett isbad. Det är ju att aktivera vårt fight or flight eller våra binjurar och stimulera till kortisolproduktion, vilket kommer påverka, det kommer både påverka vår produktion och vår liksom omsättning av adenosin, som är, kan man säga, mothormonet till kortisol, som också är det som påverkas av att dricka kaffe. Och kroppen vet på många sätt skillnad mellan att vara jagad på savannen, ta ett isbad och dricka kaffe, för att vi har clues både inre och yttre. Vi kan se om vår omgivning är safe och vi ser om vi sitter stilla och har det lugnt och skönt. Men våra binjurar kommer ändå aktiveras och kommer sätta igång en stressreaktion som sen börjar tävla med progesteron till exempel. Så när vi är i faser i vår cykel som redan är låga på progesteron, att gå in och då främja produktion av stresshormoner av isbad istället för sex- eller könshormoner, fertilitetshormoner genom varma bad, är inte direkt klog. Jag skulle inte rådge till det. Jag blev glad att höra att någon som är, håller på mycket med isbaden, en man du intervjuade nyligen, också tar varma bad. Precis som jag också gör nu faktiskt. Om vi ska komma tillbaka till morgonrutinen och rappa där.
Ja, vi rappar upp med morgonrutinen där.
Vi börjar och slutar med det.
Ja, bra.
Då vill jag faktiskt gärna nämna det här också med bara vintersäsongen, eftersom vi ville toucha på klimakteriet. Och jag vill gärna ha sagt det, för jag vet att du och jag möttes.
Bra sätt att knyta ihop säcken.
Kring liksom menstruation och klimakterie och sättet vi talar kring, språket vi har kring mens sen vi är små flickor, att det är någonting som ska tampongas bort så vi inte ser något i de vita jeansen. Vi sätter en påstajta vita jeans, tar dubbla smärttabletter och sätter oss ändå och skriver matteprov. Och har ingen kulturell förståelse för att ta en dag eller två i sängen och bli baddad med varmt vatten av en äldre kvinna som kan liksom titta och känna in vad som är hjälpsamt i stunden. Om det kan vara en varm choklad. Eller, du bara kan känna det här, det nära systerskapet som jag på många, liksom, jag tror vi är på många sätt är skapade för att vara i.
Mm.
Att vi har nästan ett sätt att se på menstruation som något som ska så här, fixas. Medan om vi tittar på vad som, eller till och med p-pillras bort, oavsett om det är huvudvärk, depression, akne eller menstruationssmärta.
Oh my god, nu är du inne på något annat spännande. Mm.
Ja, det är ju det. Det kanske får bli ett helt samtal. Mm.
Det får liksom bli en följetong här. Ja. Varma bad är vi inne på.
Sexuell hälsa, det är spännande. Men det här med mens är också så otroligt. När vi kan låta våra cykler vara naturliga och ge kroppen det hon längtar efter i menstruation, vilket är vila, det är värme, gärna choklad. Det finns massa otroliga hormoner som får support av och, liksom, och även tryptofanet hjälper oss med serotoninivåerna och allt det här som liksom den låga hormonnivån kan göra det lite wobbligt för oss. Men det vi ser också är att under menstruation och under när vi går in sen efter klimakteriet i den här in the life winter, när vi i
vinter
menstruation, att vi har en otrolig aktivitet mellan våra hjärnhalvor i form av att vi på något sätt aktiverar vår hjärnbalk, corpus callosum, i hjärnan. Och det här gör vi kvinnor när vi blöder.
Mm.
Vilket gör att vi får som en superpower att kunna hålla både vänster och höger hjärnhalva, vilket är både logik och visdom. Vilket är liksom en otrolig kraft som vi inte, som många av oss inte kanske ens är medvetna om att tuna in i. Och det här är, vi hade kunnat prata mycket mer om att leva i, liksom, i tune med vår cykel och att leva i vårt arbetsliv i fas med att jag sitter gärna här och pratar med dig nu när jag ägglossar, men när jag blöder då vill jag vara själv i ett bad. Och under den här tiden när jag vill vara själv i ett bad, då är min hjärnbalk så aktiverad att det verkar som att de beslut vi fattar där och de intuitiva beslut, alltså att vi har en direkt erkänning av erfarenhet som vi logiskt inte kan plocka fram med minnen. Det vi kallar magkänsla eller intuition, den är glasklar när vi blöder för de flesta av oss. Mm. När vi är i så djup kontakt och låter våra cykler vara supportade med näring och utan preventivmedel eller liksom störande hormoner eller för mycket plast i produkterna vi använder och allt det här. När vi liksom kan låta vårt nervsystem, vår hjärna och vårt hormonsystem vara i en naturlig cykel och ha den supportad, så har vi liksom en superpower i varje årstid där menstruationens visdom är helt enorm. Och att börja röra oss in i klimakterie eller livets vinter, att få den här aktiviteten och verkligen att vi kanske kan börja se våra visa kvinnor runt omkring oss, att se de äldre kvinnorna runt omkring oss som verkliga liksom manifestationer av en visdom som vi har att se fram emot. Så är det som att för mig är det ett helt skifte också hur vi ser på åldrande och det kvinnliga som kvinna har jag i alla fall upplevt från ganska tidig ålder. Jag behöver läsa 11-12 års ålder kanske. Och liksom det unga och det var som ett visst ideal som var ett väldigt snävt fönster för vad skönhet och för vad det kvinnliga idealet är för någonting. Och när vi börjar få kontakt med de här cyklerna varje månad kan vi också se vad det ger oss över livet. Och den här ålderns höst kanske kan vara en ny portal. Det kändes viktigt också att bara plantera något frö kring. Men för att komma till morgonrutinen och rappa där, så skapa någonting som känns vackert. Jag sjunger mantran, jag badar på vintern. Ta gärna ett morgondopp på sommaren, för där igen har, om jag inte blöder, för där igen har elementen liksom en support i att kyla ner. Och elektronerna som finns i havet, precis som skogsbad, är otroligt hjälpsamma. Det till exempel binder in i våra röda blodkroppar så att blodet flödar mer och när hjärnan och hjärtat bättre. Liksom, ja, det är också ett helt samtal i sig. Men det finns så mycket i att hitta en stund varje morgon och varje kväll där vi kommer tillbaka till hjärtat, där vi kommer till en plats som vi kan kalla den ventrala vagus, men som också bara kan kallas en skön stund där kroppen får kännas. Där vi liksom kanske till och med håller om oss själva lite grann och låter kroppen tala högre än hjärnan. Mm. Att tankarna från dagen får rinna av. Den här skakpraktiken är fantastisk också att göra efter en arbetsdag. Att verkligen få komma in till någon slags stillhet och tystnad. Där kroppen och livmodern och hjärtat, de viskar mer än vad de skriker. Hjärnan har en tendens att skrika lite högre. Att vi liksom börjar lyssna sakta sakta och kommer i kontakt med att allt vi någonsin behövt för att läka finns inom oss när vi lyssnar. Det är nog min förhoppning. Åh. Var och en.
Den tycker jag var en perfekt avslutande replik. Allt finns inom oss om vi bara lyssnar. Och den känns ju som att den rappar upp hela samtalet. Men sen vill jag blev hypnotiserad när jag sitter och lyssnar på dig. Jag, på ett positivt sätt. men jag tänker också att det sista jag vill säga där är att alla som gillar att vinterbada får ju fortsätta göra det om de vill. Jag har ju min kompis Maria Strand som lyssnar nu säkert. Och hon älskar, hon är obsessed med kallbad. Och hon mår bra av det. Så alla får hitta sin grej.
Och jag med, jag älskar bad, men jag vet när kroppen vill ha det och när den inte vill ha det. Och lyssnandet är nyckeln. Jag tror inte det finns någonting som vi kan säga är bra eller dåligt. Det är klart, det kan vara vissa mer uppenbarliga, liksom, att aldrig bruka våld på kroppen förstås. Men det finns liksom, lyssnandet är verkligen nyckeln och jag älskar att du tar upp det också. Vi vet själva när vi lyssnar. Ja.
Du ska få 5 ofullständiga meningar som du bara så här. Ja, du bara så här, jag säger meningen, du avslutar kort med några ord. Det sista jag gör varje kväll innan jag släcker är?
Jag tackar min kropp för dagen.
Underbart. Här är en stor fråga, eller en mening. I en drömvärld skulle jag vilja?
Allt.
Ja, perfekt. Allt. Det kan ju innefatta hur mycket som helst. Just nu läser jag?
Allt. Jag läser alltid Harry Potter.
Gulle.
Ja, jag läser alltid Harry Potter. Och sen läser jag alltid 7 böcker på en gång. Jag läser mycket.
Jag gör också det just nu. Känner jag så här, är jag schizofren eller är jag bara väldigt nyfiken? Jag tror jag tar det senare. Om jag skulle skicka med 3 korta livsråd till alla kvinnor som lyssnar just nu, skulle det vara? Ja, jag vet, jag vet. Njut. Det skulle jag också säga.
Lyssna. Vila.
Åh, nu blir jag tårögd igen. Det är nog de 3 jag skulle ge också. Njut, lyssna, vila. Där skulle jag vilja sätta punkt, men jag har lite kvar på agendan. Hit skulle jag gärna vilja återvända.
Gud, det blev ett stort svar. Det är första gången som var himlen. Det var fint. Det var fint. Och sen det andra är mitt älskade Skåne. Det är min själs hem är Skåne. Där vill jag vara igen och igen och igen.
Underbara svar. Alltså så lyckligt.
Och en bok jag läser nu som jag faktiskt tittar om är en bok av Adyashanti som heter Emptiness Dancing. Som är just den här tomheten och tystnaden och stillheten inom oss själva. Den är väldigt no bullshit. Den är fin.
Den gillar vi.
Kan jag tipsa om.
No bullshit gillar vi.
Ja, det gillar jag mycket. Och med mjuka vackra, såklart. Ja.
Tack. Nu ska du få höra några tankar som jag har efter det här samtalet som handlar om i den fasen jag befinner mig. Kära kvinnokroppen, vi har levt tillsammans i snart 52 år, du och jag. Vi har haft våra meningsskiljaktigheter genom åren, men har alltid landat sams på bägge fötterna. Jag vet att jag kan pressa dig hårt ibland med sena jobbkvällar, jag kan ställa höga krav, men jag har blivit så mycket bättre och så mycket snällare. Redan för 10 år sedan indikerade du på förklimakteriet, men jag fattade det inte då. Jag fattade det först för ett par år sedan. Men när jag ser tillbaka förstår jag mönstret. Att alltid vakna plaskblöt på natten 2 dagar innan mens och frysa samtidigt som kroppen var plaskblöt av svett. Ta av mig pyjamasen, vända på täcket och bokstavligen torka bort svetten. Jag trodde det var vanliga menssymptom som alla hade. Så där höll det på några år. Stressen att vara mamma till 2 små barn och en kvinna mitt i karriären som kanske ställde lite för höga krav på sig själv hjälpte inte heller. Några år senare kom märkliga influensaliknande symptom som totalt slog ut kroppen som jag senare kunde hitta ett mönster i. Det började komma konsekvent var 3:e månad. Jag låg helt utslagen i sängen i 48 timmar för att nästa dag sen kliva upp som om ingenting hade hänt. Jag förstod att det var kall på hormonerna men kopplade inte till förklimakteriet. Gick till en gynekolog som hade jobbat som gynekolog i hela sitt liv, en kvinnlig gynekolog. Och hon hade aldrig talat om det här och kunde inte alls se sambandet. Men nu, några år senare, några år klokare, tack vare människor som dig Marie, Monica Björn och alla andra kvinnor i mitt liv, min fantastiska Girl Tribe, så har jag äntligen fattat att jag faktiskt är i klimakteriet och kan nu omfamna det istället för att känna mig som ett UFO. Kära kvinnokroppen, jag älskar dig, även om du utmanar. Men med mer kunskap så kan vi alla börja omfamna oss själva mer och mer och vara stolta över våra olika årstider som vi går igenom. Puss och kram, hälsar Shirin. Det var mitt lilla brev till mig själv. Amen. Till alla lyssnare. Ja. Så att det, tack snälla för all din kunskap, din visdom, allt du delar med dig och allt du säger. Som sagt, det skulle kunna bli en 15 timmars lång episod. Vi säger på återseende istället och säger att var hittar vi dig Marie? Om vi vill liksom dyka ner i ditt liv, följa dig. Underbara du.
Kom och häng, säger
jag. Kom och häng!
Kan hitta mig på Instagram, Dr. Marie Kristina, eller Dr. Marie Kristina. Eller via min hemsida som är drmariekristina.com. Men Instagram är lätt, där är jag liksom tillgänglig. Och hänga med på retreats eller på program som jag håller. Och annars gärna mötas one-on-one. Det finns få saker i mitt liv som är så meningsfullt som att få liksom coacha och hjälpa och guida, vägleda. Mm. Oavsett vad liksom det hjärna, hjärta eller livmoder som längtar.
Så, och du har blivit intervjuad av massa poddar. Så att in och bara googla på Marie Gershagen. G-E-R-S Gershagen. In och följ Dr. Marie eller Dr. Marie Kristina. In och följ mig under Shape by Shirin för att hänga med i mitt liv. Spana in min fina partners instasida Beauty Disrupted Global. Tack alla fina underbara lyssnare för att ni har hängt med oss här. Följ, dela och kommentera podden så blir jag superglad. Ta hand om er och ta med er Maries visord. Njut, vila och lyssna tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!